Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Om du lyssnar på det här idag när det här släpps, det vill säga lördagen den 14 juli 2018, så kan du se mig köra stand-up i Stockholm på Stockholm Comedy Club. Och nästa vecka så drar jag ut på den kontroversiella Funny Fuck Up-turnén. Stand-up med mig, Albin Olsson, Petrina Solange, lite andra typer som är roliga. Den blir av efter en del turbulens och omstuvningar i schemat. Jag kommer i alla fall till Göteborg den 19 juli, Växjö den 20, Hässleholm den 25 och Helsingborg den 26. Biljettlänkar till detta och alla mina andra gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Vill ni stötta mig och eller den här podden ekonomiskt, så släng in ett par dollar på patreon.com/arkivsamtal. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hallå, hallå! Välkomna ska ni vara till det här Arkivsamtal live från Tyskland, eller live eller?
Yeah, I have to choose a drink, right?
Yeah, if you want to.
Okay.
Då blir det dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken!
Iced latte, mitt milch.
Vad finns det för alternativ?
Ja, det fanns iced coffee, men jag vet inte vad det är för skillnad. Iced chai latte, iced chocolate, mitt sane. Jag kan inte prata tyska, men det är någonting. Jag köpte kaffe i alla fall.
Välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter mina syskon Rebecca Gärdenfors och Dan Gärdenfors. Välkomna hit.
Tack.
Tack.
Vi är i Berlin, i Kreuzberg, på en uteservering på ett ställe som heter Das Edelweiss.
Det kunde vara lite mer tyskt.
Ja, jag tog inte tysk öl, men öl är ju tyskt i alla fall.
Ja.
Inte Edelweiss.
Jag har redan valt, jag har redan valt Pilsner Urkel. Och vad har du valt, Rebecka?
Jag har valt hemmagjort iste. Fast jag fick det i en pappmugg, för jag trodde inte vi skulle sitta vid ett bord.
Ja, vi försökte först sitta i en park, men nu sitter vi vid ett bord på en uteservang. Och har byggt en liten koja av väskor för att inte ska puffa eller blåsa i micken så mycket. Vi får se om det, hur det blir till slut. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om barndomens humor. Vi har ju vuxit upp tillsammans i... Sen vi alla var noll, eller i alla fall...
Dan var två.
Ja, Dan, du var ju fem. Eller ja, du var sju när Rebecca kom.
Jag hade några tappade år där.
Jag är mellanbarnet. Dan är två år äldre, Rebecca är fem år yngre. Jag är född 78, ni gör matten.
Ja, och så vi har ju alla familjer har ju liksom sina internskämt och jargong liksom. Men i den här podden kanske vi ska bena upp lite var humorn kommer ifrån. Vilka skämt som upprepats flest gånger. Vilken typ av humor det är vi har formats kring. Jag sitter nu, en av de grejerna vi har byggt kojan med, det är en bok som heter The Jewish Joke. Som vi, Dan köpte den på en butik här i Tyskland. Till, som en present till vår mamma. Som är judinna.
Den var väldigt läsvärd. Vi började pläddra i den.
Mm.
Och redan på de första sidorna så var igenkänningsfaktorn hög.
Ja, det var ju väldigt mycket skämt som vi upprepat extremt många gånger. Jag tror det började med ett Woody Allen-skämt, va?
Ja, några stycken från början från filmen Annie Hall.
Ja, vilket var... Det första var nog det här med tanterna som sitter på en restaurang.
Det är på ålderdomshem sitter
okay.
De.
Hur är det?
De sitter på ett ålderdomshem och så säger den ena det är så dålig mat på det här ålderdomshemmet.
Mm.
Och sen andra, ja, och så små portioner.
och sen säger då...
Och sen målar han ut varför det är ett roligt skämt, liksom, så han förklarar skämtet.
Woody Allen berättar att det är så han, eller hans karaktär Alvi då, säger att det är så han har sett på livet ganska mycket, att det är fyllt av lidande och ändå tycker jag det är för kort.
Och den här boken förklarar Woody Allens förklaring ytterligare, ganska bra sätt.
Ja.
Sen drar de en massa andra, det följs av ett annat exempel också som jag inte kommer ihåg just nu, men det är väldigt många andra sådana klassiska one-liners som... Du är så vacker så jag kan hålla ögonen på taxametern.
Ja.
Och många andra som är sådana stående citat.
Ja, det var några väldigt roliga skämt i det. Men jag funderar på det. Jag skulle nog inte säga att vår uppväxt har präglats av judisk humor. Inte vad jag vet. Det kanske har sjunkit in omedvetet. Men jag tänkte aldrig på det under uppväxten. Liksom. Vår morfar var en skämtare som nästan tvångsmässigt drog ordvitsar och skämt hela tiden.
Men det jag tänkte på med den här boken var att det var rätt mycket så här metahumor. Det var några riktigt roliga vitsar som jag inte hade hört förr.
Mm.
Som var nästan som antiskämt. Typ, två icke-judar träffas på stan och den ena frågar hur är läget? Den andra säger, tack bra!
Och då är skämtet att judar alltid klagar då, eller gnäller. Fast att de är... Ja, och sen följde de upp det med...
Ännu bättre.
Hur var den?
Det är en jude som ringer till sin mamma och säger, mamma, jag kan tyvärr inte komma på middagen ikväll. Och mamman säger, okej, älskling, vi ses.
Men ja, det är ett av de roligaste skämten som jag inte hade hört innan från boken. Det var de här när de snackade om att det var två judar som går förbi en kyrka, en kristen kyrka. Och så ser de en skylt där det står, om man konverterar till kristendomen så får man 10 rubel. Och så redan judan säger, jag funderar på att göra det. Och så går han in i kyrkan och kommer ut efter ett tag. Så frågar den andra juden, fick du 10 rubel? Och han svarar, är det allt ni människor tänker på? Lite roligt på engelska. Ja, you people. Fast om man säger det och inte är så inne på uttal, då kan man tänka att det är Jew people.
Ja, då får man ha dåligt uttal. En sak jag tänker på är att delvis har du väldigt bra minne att samla på alla skämt, så att de liksom, är därför de tenderar att bli upprepade väldigt mycket.
Mm.
Men delvis så tror jag att vi samlade på en typ av skämt som jag inte har sett andra familjer samla på så mycket, som är typ antihumor eller misslyckade skämt.
Just det.
Mycket så här små barn som försöker dra en vits men misslyckats. Det har vi liksom lagt på minnet, så upprepar man den.
Jonathan Hirschfeldt Babb Jonsson har jag nämnt tidigare i podden. Han har nog inte kvar alla de efternamnen, men jag säger det för komisk effekt. Men han hade ju något skämt som var en lejontämjare. Nej, det var nog kanske presentatören på en cirkus.
Cirkusdirektören.
Han satt i bilen någon gång och skulle skämta med oss när han kanske var, kan ha varit 5 år eller någonting.
Alltså inte lejontämjaren.
Nej, det var det nog inte.
Utan Jonathan.
Ja. Och så sa han, så skulle han då hälsa publiken välkomna.
Lejontämjan.
Eller cirkusdirektör. Och han sa välkom. Välkom. Men jag vågade han inte säga, för han var så rädd för att lejonen skulle äta upp honom. Välkom. Oj, nu kommer drycken.
Tack. Ja, det var ett bra val.
Vad var det för någonting jag såg inte riktigt?
Ja, det var en iskaffe med mjölk, men det var väldigt mycket mjölk.
Bruna isbitar.
Nej. Det är väl lyx.
Det är en övertoning. Det är nästan en
gradient.
Brun sand. Ja, du har snackat mycket om gradienter på den här resan.
Ja, ja, men jag gillar gradienter. Men det matchar också även min brownie t-shirt.
Ja, vi köpte en brownie. Det är så My Little Pony. Män som gillar My Little Pony. Eller unga killar. Mm. Känt från Arkivsamtal avsnitt 1.
Fanatiska fans av My Little Pony.
Men en återkommande grej under den här resan är att folk har varit ganska otrevliga. Tyskarna har varit ganska otrevliga mot oss.
Ja, vi har ju mest träffat, interagerat med tyskar på andra sidan.
Ja, förutom varandra.
Ja, vi har varit trevliga mot varandra.
Men kommer ihåg några otrevligheter.
Ja, det första var, hur var det vi möttes av vår Airbnb-värd?
Han kom och låste upp porten och vi var osäkra. Vi fattade inte att det var vår värd.
Nej.
Eller han sa, hello, sa han. Och så låste han upp porten. Och sen så var vi så, är det han eller? Och sen så bara, ja men någonting ungefär som att visade att vi skulle gå in. Så han sa inte, han räckte fram hand eller sa sitt namn eller någonting.
Och sen, ja, och sen så sa han lite snabba tyska regler.
Tyska?
Att man fick inte...
Han drog renhetslagare.
Och sen så försvann han därifrån och vi tänkte, va? Det här var konstigt. Sen så gick vi till en seriebutik som hette Grober Unfug. Och då så var den butiken hette Grober Unfug Comics. Men jag sa att det fanns då, vi bor i Kreuzberg, så vi gick till Grober Unfug Comics i Kreuzberg. Men sen såg jag att det fanns ett annan affär i samma kedja som hette bara Grober Unfug, utan comics, som låg i mitten. Och då tänkte jag, men det kanske är en vanlig bokaffär. Den här Grober Unfug som inte har ett comics efter sig. Så jag frågade killen i kassan, sa, this other store, Grober Unfug, is that a comic book store as well? Och då så brusar han upp. What do you mean? Is that a comic book store? This is a comic book store!
Till saken bara säger att du sitter på ett café. Tyskarna höjde på ett ögonbryn när du brusar upp.
Det är normalt.
Men vi träffade också en trevlig tysk, men han var knarkad.
Vi skulle spela flipper. Vi kollade upp lite. Du hittade någon Deutsche Pin Locator sida.
Han rekommenderas.
Spela Adams Family. Och det var den enda glada tysken nästan vi hade sett.
Vi kom ju in i baren och det fanns det var nästan ingen där. Och så på ett bord långt inne så satt en man med nästan inga tänder och log stort mot oss. Så jag tyckte det var jätteobehagligt. Och så var flipperspelet precis bakom honom, mellan honom och toaletterna i ett litet trångt utrymme.
Han hade nog suttit och väntat på någon spelade
flipper. Så direkt när vi kom in där så kom han också in liksom, och det var ju, man fick ju nästan inte plats fyra personer i det lilla utrymmet vid flipperspelet. Så jag tyckte det var jätteobehagligt.
Man var tvungen att flytta på sig så fort man skulle på toa, det var så trångt.
Men sen märkte man ju snabbt att han var trevlig.
Ja, han var vänligt inställd och väldigt inne på flipper. Vi spelade Adams Family och det var liksom lite några lampor tända i det lilla rummet vi var i. Men han berättade,
det var väldigt mörkt när vi kom in, det var sjukt mörkt. Och sen tyckte jag bara, jag kan inte se bollen. Så visade han, man kan tända en lampa här så att den är i kontakten. Men man måste dra ut den när det blir multiboll.
Och sen visade han, för att det skulle bli så dramatiskt, de säger så här, showtime, när det är multiboll. Så pekar han på skärmen och så showtime, dra ut kontakten så det är bäckmör. Och bara flippret skulle lysa upp. Det var väldigt dramatiskt.
Ja, han är väldigt entusiastisk.
Men jag blev också otrevligt bemött när vi var på dataspelsmuseet.
Ja.
Jag gick ut, det fanns en utgång från museet till en innergård. Så jag gick ut där för att prata i telefon med min familj. Och då kom en...
Inte oss då?
Vad sa du?
Inte oss då?
Nej, min son. Och då så kom en av museivärdarna ut och sa, excuse me, you can't be here. Okej, okay, så gick jag tillbaka in i museet och fortsatte prata. Sen 5 minuter senare så kom han tillbaka. I have to interrupt you again. I've seen you, you're doing it all the time. Och då menade han att jag hade fortsatt prata i telefon. Så då fick jag inte stå där inne heller. Och då sa han att jag kunde gå ut liksom genom huvudentrén och komma tillbaka. Men...
jag har hotat upp hans dialekt.
Du får dra versionen nu.
I've seen you, you're doing it all the time.
Det känns som det är så här, där man hör aggressiv engelska med tysk brytning. Nej. Så är det verkligen. Det är antingen gamla nazifilmer eller möjligen någon stenhard scen från, vad heter han?
Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger tränar på ett gym. Österrikiska.
Ja, men jag tycker det här var, nu har vi fått bekräftat att det är baserat på fakta och iakttagelser. Också, jag skulle i början när jag kom hit så klagade jag på att jag tyckte det var så äckligt med currywurst, eller så, inte äckligt men så trist, för att jag, när jag hörde talas om currywurst så tänkte jag att det var en korv som smakade väldigt mycket curry. Men någon gång när jag såg det eller smakade när jag varit i Berlin tidigare, så sa jag okej, det är någon vanlig liksom smaklös korv och så är det lite ketchup och så är det hellre en par pyttelite curry liksom från en burk bara. Men sen började ju mer det exponerades för mig, ju fler gånger jag gick förbi det, så tänkte jag, men jag är ändå sugen på att testa det igen, currywurst.
Fenomenet som kallas för the exposure effect.
Var har du hört talas om det fenomenet från början?
Ja, men det är ett psykologiskt fenomen att när man exponerar för någonting många gånger och ingenting farligt händer, så börjar man tycka bra om det till sist.
Ja, ja.
Så det är bara som en sorts trygghet.
Det är väl en klassisk psykolog.
Det fungerar även för djur. De blir inte rädda för människor ifall liksom, de träffar människor många gånger och ingenting farligt händer.
Nej. Och barn och sådär.
Ja. Så du tyckte inte det hände så mycket farligt när du gick förbi den där kundrösten?
Ja, men då tänkte jag, men jag kör på en. Så gick jag till något ställe där det var en lucka där man kunde beställa. Och så kostade den 1,90 euro. Och så började jag, så sa han 1,90. Och sen så började jag bara lägga fram, alltså jag kunde inte myntens valör så mycket, så jag började lägga fram lite småvalör. Och då var det 1,90!
Nu var det några som drepar sig ändå på kapet.
Ja, du började tycka det känns lite obekvämt.
Exponeringseffekten, snart kommer de tycka det är behagligt.
Ja, de borde ju redan varit exponerade så många gånger. Så de... ja. Nej, men du som börjar bli behaglig snart. Ja. Ja, men jag trodde att, han kanske trodde att du prutade genom att försöka liksom föreslå att jag ska betala 10 cent. Går du med på det? Liksom? Jag går med på 30 cent sånt, istället.
Jag hade inget talat med honom överhuvudtaget. Det kan vara även att jag har hotat upp röstkyrkan och dialekten på henne lite grann.
Ja, men det har varit en matfest utan like.
Utan dess like. Jag vet.
Asiatisk matfest.
Jag har ätit väldigt mycket asiatisk mat.
Du slängde visserligen din currywurst.
Ja, men jag ville bara smaka hur det var. Det var inte så jättespännande, men lite.
Jag har bara... den enda mat jag ätit som inte var asiatisk tyckte jag inte om. Det var den här mackan.
Ja. Macka med majonnäs.
Nej, det var inte så gott.
Men vi har ju också upprepat rätt många internskämt under resan från... vad ska ni säga att de flesta av våra liksom återkommande skämt kommer från? Är det tv? Är det barn som sagt roliga saker? I och för sig, vår morfars skämt är ju rätt mycket sånt man hela tiden...
Där kommer vi snacka om exposure effect också. Det kanske inte var så roliga första gången, men hundrade gånger, då började de liksom...
Ja, jo, men jag skulle nog säga att det är liksom blandning av tv-morfar och liksom, ja, kanske roliga barn. Inklusive jag själv. Du citerar ju ofta saker som jag sa när jag var liten.
Ja, just det.
Som jag själv inte kommer ihåg. Men det...
Vår morfar hette Jack. Ett av hans mest återkommande skämt var varje gång man pratade om oliver. Så sa han oliver trist.
Det sa han.
Jag kommer inte ihåg hur det skämtet levererades. Tycker du oliver är trist?
Nej, han sa bara oliver trist. Det räckte med att det stod oliver på bordet. Man vill inte prata om det.
Och nu har du, Rebecka, en son som heter Jack, som också har dragit ett liknande skämt.
Ja, han är 3 år. Han träffade en flicka som var 2 år som heter Liv. Och så kallade han henne för Oliv. Så han förvaltar. Han har redan börjat förvalta ordvitsarvet.
Jag tog upp där med komfortabel honorabel skämtet som har varit lite av en följetong i arkivsamtal. Första gången jag tog upp det så berättade jag om du kan ju berätta, Dan, hur din förstahandsupplevelse var när var morfar kom med det skämtet.
Så blir publik helt omättlig kring det här skämtet. Men vi hade en flickvän från Australien i slutet av 90-talet, och när hon var i Sverige så pratade vi allihopa engelska. Och de flesta var väldigt bekväma med det. Jag tror mormor var bra på engelska också. Hon hade ju liksom tagit rejäl när hon gick i skolan och tog studenten typ nästan. Men morfar hade inte gått så länge i skolan. Han var ganska dålig på engelska.
Mm.
Men han försökte ju ändå vitsa till det så fort det var ett ord han kände igen. Eller någonting skulle han liksom skoja till det. Så det var någonting med att vi kommenterade bordet vi satt på ute på landet. Så kände han igen ordet table.
Mm.
Och då lutade han sig mot mig. Höll upp handen så att man brukar göra. Comfortable, horrorable. Jag fattar ingenting. Och så gjorde han det igen. Och så fick jag förklara det. Komfortabel, horrorabel. Och då tänkte jag liksom. Ja, det var kanske ett skämt också. Men jag förstod inte liksom att det var en del av någon rolig historia eller någonting. Men det satte sig. Och sen berättade jag det för dig. Och sen den vägen var det.
Ja,
men frågade om jag hörde fel. Frågade om han sa honorabel istället. Men han viskade ju ändå det liksom. Så att nu har jag börjat ifrågasätta det.
Ja.
Men horrorable är ju roligare.
Horrorable, ja.
Det finns ju inte ens.
Nej, det är mycket mer obegripligare. Men eftersom han inte var så bra på engelska så kanske han trodde att horrible betydde uttalas horrorable. Men sen var det någon lyssnare som skrev att som hade skrivit en uppsats eller läst en avhandling om antisemitisk humor, tror jag.
Mm.
Och då var det från Söndagsnisse eller Strix, där det var ett skämt som var att det var någon som skulle åka på en resa och skrivit hur kommer resan vara? Eller hur är tågresan till den här staden? Då var det komfortabel, honorabel, och den sprängkarte juden, den liderliga juden, trodde då att det var komfortabel. Han hette Abel, honorabel, och avreste genast. Ett ganska konstigt skämt.
Men det är lite intressant att det är ett antisemitiskt skämt. Men det här med han som kom ut ur kyrkan, det är ett judiskt skämt.
Ja, det fanns ju ett kapitel i den här boken.
Jag tänkte faktiskt precis upp det här. How do you tell the difference between a Jew and an antisemite? Med ett kapitel i boken. Ja, den här är ganska bra. Antisemiten tycker judarna är en obehaglig ras. Men Cohen, han är inte så stor problem med honom. Han är rätt trevlig. Kushner, han är ganska schysst också. Juden, å andra sidan, tycker att hans folk är det bästa i hela världen. Men Cohen, vilken schmuck. Kushner, don't get me started.
Ja, det är tvärtom. Ja, men det skulle man kunna översätta med. Alltså, så är det ju ofta i Sverige också. Man säger så här. Rasister som gillar inte invandrare, men Ahmed han får stanna, han gör god falafel liksom. Att man har vissa, men att det är tvärtom, man gillar den och den, men stora folkgrupper gillar man inte, så kan man vända på det.
Ja,
det skulle funka med vilken folkgrupp som helst.
Men det var, när jag stod bläddrade i den här boken, det var någon rätt bra bokhandel vi gick förbi. Vad hette den? Shakespeare någonting, Dan?
Det heter inte Shakespeare and Company, men något liknande. Det var påminnande om den kända bokbutiken i Paris.
Shakespeare and Sons.
Ja, jag tror det var det.
Mm. Men då började jag bläddra i den här boken, The Jewish Joke. Och jag läste upp något för dig som ni skrattade åt. Och då var det så här. Fru... vi säger att han heter Altschuller efter namn, bara för att vara släktingen. Fru Altschuller annonserar att hennes son just har fötts. Dr. Samuel Altschuller. Och då är skämtet att det är kliché att judiska mammor vill att deras söner ska bli läkare. De hade några varianter på det skämtet också, att ja, det är så här, när en kvinna, hennes son håller på att drunkna, och han skriker på sig: My son, the doctor is drowning. Ja. Och det var även något som var sådär, de pratade om aborträtten. Men så här, enligt judisk tradition så anses fostret inte vara en människa förrän han tagit examen från läkarutbildningen. Jag blev ändå ganska förvånad när vår mamma avslöjade att hon ville att du skulle bli läkare, Dan.
Ja, men varför var så händig så jag skulle bli kirurg?
Ja, men det var så här, för jag kommer ihåg att när du så här, du drog ut spågor, som man säger på skånska, stickor kan man säga, om man fått en liten träflisa under huden liksom. Och så gjorde du med en pincett. Mm. Och då så tog hon fram kameran. Så
det har inget minne.
Jag tänker,
det fotot skulle jag vilja se.
Det finns en fotoserie.
När jag sitter och läser Bamse. För
just
att
det är nu
jag. Och nu efterhand har jag tänkt att så här, är det för att hon ville att du skulle läka. Och tänkte, redan som barn drog han ut spågor.
Hon förberedde för min läkarexamensfest. Skulle visa upp det fotot. Vi har ju en släkting som är klockren, eller vi hade en släkting som faktiskt pratade precis så också.
Ja, moster Paula. Ja. Det var, hon hade sagt till, jag satt bredvid henne någon gång, men det kan vara någon
blev. Mormors syster var alltså.
Mormors syster, när hon sa till mig så här, Simon, du vet att jag har en son som är läkare. Du kände hennes son, Fred Allan Gordon, eller känner honom fortfarande. Han är också en återkommande karaktär i Arkivsamtal.
Men hon har sagt liknande grejer så jag hört det till mamma. Ja, men jag vet, min kusin Fredag. Undrar vad gången har sagt det totalt i sitt liv. Och de till och med säger det till sina släktingar. De måste säga det till alla de träffar.
Och mormor lär till lite så också. Jag brukar citera när jag var med i, hon läste tidningen Metro, gratistidningen som jag kunde hämta. Och när hon sa att jag var med i den tidningen fast så ringde hon och sa, Simon, du är berömd!
Ja.
Och du, Rebecka, blev lite stött när moster Paula sa, för de heter då Altschuller i efternamn. Mm. Och när du började bli vuxen så sa han, du bara blir mer och mer lik en Altschuller.
Det är ett roligt namn för det betyder nästan old school.
Ja.
Är det allt?
Gamla inte skolan utan gamla, den som har hand om skolan antar jag är Schullern.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja, jag trodde hela skolan, alltså nej. All, men det är old schooler.
Mm.
I'm an old schooler.
Mm. Så det är ta artistnamn till nästa karriär.
Ja, annars så har jag tänkt på Rebecka Rebetski. Rebetski finns också i släkten.
Är det ett judiskt efternamn?
Ja, det är någon av släktingarna som heter det.
Aha, Rebetski.
Mm.
Jag kommer inte ihåg någon historia om Rebetski.
Nej, men det var nog lite.
Var det någon av morfars kompisar som hette Dolovits i efternamn?
Kan ha varit.
För han skämte alltid. Jag tror att det var någon han kände som hette Dolovits. Och det var ju alltid en dålig vits. Och så sa han, det där är en dålig vits.
Ja.
Han hade också någon kompis som hette Bergman.
Just det.
Som han drog.
Va? Kommer du inte ihåg den?
Nej.
Nej, det är först Bergman, sen får man, sen tar man, sen går man.
Ja, men jag visste inte vad någon hette Bergman.
Nej, det var Bergman efter den.
Det var det som var det roliga med den historien.
Ja.
men han hade också en klädaffär. Men Berman var nog inte jude, för jag kommer ihåg att han skulle ha någon julkampanj. Mm-hmm. Mamma berättade att det här är dåligt, att jag blev, det är så dåligt så att jag blev generad av att han hade föreslagit en julkampanj som skulle vara kul jul med Bermans kalsonger.
Det var nog roligt för 40-50 år sedan.
Ja, men just kalsonger som en provokativ liksom ingrediens.
Mm.
Det är ju alltså farfars byxor och farfars kalsonger. Jag kommer ihåg, för vi lekte ju rätt ofta leken farfars byxor. Men det var vissa barn som hade tagit det lite längre. Vissa varianter att man skulle ha säga farfars kalsonger, så det skulle bli
kan ännu... man inte hålla sig för skratt.
Det är ännu äckligare. Fast byxor var nog liksom redan på vissa tider var det nog lite kittlande redan då.
Du menar när vi var barn?
Nej, jag tänker nu på gamla, ja men jättelänge sedan kanske. Alltså det går ju cyklar de puritanistiska tiderna liksom. Mm. Men det fanns ju vissa perioder när liksom man klädde bordsbenen för att man inte skulle likna kvinnoben och sådär i viktorianska England. Men att byxor då var lite fnissigt liksom. Men farfars byxor, det lekte vi ofta på barnkalas och så. Alltså leken går ut på att man ska ställa en fråga till personen som sitter bredvid. Och sen så ska då den personen inte skratta. Man åker ut om man skrattar.
Mm.
Eller svarar något annat än farfars byxor.
Påminner lite om Jonsson Kunsson.
Ja, det är din sons lek. Jonsson Kunsson.
Du skulle ju leka den på dina fester. Men du har...
Nej, Jonsson Kunsson. Jag har lekt... jag gick på stubben var en annan lek än... en annan unges påhitt. Men, men Jonsson Konsson, vi lekte ju på din 42-årsdag så lekte vi Jonsson Konsson.
Mm, jag har även kallat den förbjudna leken.
Just det.
För i min pojkes klass så var det lite bråk kring när de lekte pjätt eller kul eller någonting sånt. Mm. Och då hade lärarna till sist bestämt sig för att de skulle förbjuda den leken för att det brasterna, för det blev alltid bråk när de lekte den. Nej. Och då frågade läraren också, finns det någon annan lek vi behöver förbjuda? Om vi behöver höra ifall det blir bråk när de lekte någon annan lek. Och då sa kompisen Dag att de tyckte att de skulle förbjuda leken Jonsson Kunsson.
Vi kanske ska beskriva vad leken Jonsson Kunsson går ut på.
Någon säger Jonsson, då måste alla andra säga Kunsson. Mm. Säger man någonting annat så ska alla vara tysta. Om man åker ut, om man glömmer säga Kunsson, eller om man säger någonting vid fel tillfälle.
Eller
om man skrattar.
Mm. Eller om man säger någonting alls, va?
Ja, man får bara säga Kunsson.
Så det kan gå till ungefär så här. Jonsson.
Kunsson.
Jonsson.
Kunsson.
Kunsson. Du skrattade.
Nej, det gjorde jag inte alls.
Nu sa du något annat än Jonsson Kunsson. Ja, det är klassiskt. Den finten är.
Den finten är för vanligt förekommande. Ja, men det är mycket uppskattad lek i sociala sammanhang. Men farfars byxor var ju en tidigare variant på den kanske då.
Ja.
Man måste svara farfars byxor.
Ja, just
på alla frågor.
Fast det var roligt när det blev lite abstrakt. När min kompis Andres från Island. Det var då han... Han var väldigt bra på att inte skratta. Men han hade så konstiga skämt. Så till slut var du och Andres i final i farfars byxor.
Mm.
Och då så bara tog han lite glass från sin tallrik. En smält glass. Och typ en sked och hällde ut framför ansiktet lite äckligt. Och frågade, vill du ha?
Och ett svar var farfars byxor.
Nej,
jag misslyckades. Han är även känd för citatet om vår morfar faktiskt. Dan, din morfar, han är så skrattig.
Att han skulle säga rolig på svenska, så skrattig. Och när vi berättade för morfar så sa han, han menar nog skraltig. Men det var någon annan lek som dina barn, Dan, lekte när vi var på ditt 42-årskalas. Vad hette det? Våga vin.
Men det är en lek som ett spel som de själva har gjort efter ett avsnitt av Gumball. Och hela det avsnittet av Gumball är såklart en variant av filmen Jumanji.
Jumanji.
Som
handlar om ett
spel där man måste göra en viss utmaning. Ofta är det någonting som varar resten av spelet. Mm. Så man kommer till någon ruta så måste man spela resten av spelet iklädd lösnäsa eller med vantar eller med skånsk dialekt eller vad det var.
Ja, när jag kom in där så hade de peruk, skånsk dialekt och din dotter Selma hade tejpskägg.
Hon såg väldigt konstigt i ansiktet. Det är svårt att se för det var genomskinlig tejp.
Hade gjort ett skägg av tejp. Det hade de kommit på själv i alla fall. Ja. Det var väl skojigt.
Ja, det verkar vara skrattfest utan like. Ja, men det spelet är väldigt kul. Man ska även öppna fönstret och göra skropa saker som så här pinsamma kuckelikul eller någonting genom fönstret ut till grannarna. Och sånt.
Ja, det är lite som sanning och konsekvens också. Mm.
Men just att de staplar olika sådana liksom, nackdelar ovanpå varandra blev väldigt roligt.
Ja, att till slut sitter man med tejpskägg, skånsk. Alltså, det är roligt att det utspelar sig i Skåne, alla pratar skånska. Men de hade ändå lite bredare skånska.
Ja.
Finlandssvenska var det väl också som var en skämtdialekt.
Ja, men det finns... Det finns många minnen kring sådana skojiga barn vi träffat. Andres, han är rätt många olika saker. Men just, jag tror att det är det att du alltid upprepar dem så att man minns dem.
Mm.
Du har inte så mycket annat för dig kanske. Det är därför du liksom kommer ihåg all humor som du någonsin hört.
Men det är, ja, precis, jag tänker det är ju mycket fokus på barndomen. Ja, alltså, jag tänker det är mycket mer skojiga barn än skojiga vuxna.
Ja.
Gamlingar och barn.
Barn och gamlingar, jo, men det är det ju. Men det är också det att vi var ju mest barn när vi växte upp tillsammans. Alltså sen, så då, ja, men kanske tonåringar också. Ja. Men,
sen dess, annars ses vi vid jämna födelsedagar.
Ja. Om man då ska referera och köra callbacks till gamla grejer, då blir det ju saker från vår gemensamma uppväxt mest.
Jo, men jag tänker det verkar ju som att du pratar, som när jag träffade någon flickvän till dig, så jag har hört jättemycket om dig. Då hade hon ju hört massa skämt liksom, som du berättade från mig när jag var liten.
Ja. Kanske
Rebecca-pengar.
Rebecca-pengar, det var då 10.
Det var en morfar som gav oss
pengar. Han kallade Rebecca-pengar.
10-åringar han hittade fick.
Men sen så var det att, du, när du rullade in alla dina 10-åringar under kylskåpet, så sa du, nu får vi köpa nya pengar.
Men det jag tänker, det är ju, alltså, barn gör ju sig roliga saker, men det är inte så vanligt kanske att man har en storebror som sen upprepar de här sakerna resten av livet.
Nej, så är det ju. Men det är också men alltså, under den här resan till exempel, så har man ändå liksom gjort callbacks, alltså refererat tillbaks till saker som folk har sagt under den här resan. Jag vet inte vilket det mest upprepade har varit.
Vissa aggressiva tal,
tyska, men ja, men också andra, alla roliga grejer som har hänt har man hela tiden refererat till.
Det är callbacks, exponeringseffekten och en viss mått av utmattningshumor också. Ja.
Nej, men jag tänker just att alltså, nästa gång vi reser tillsammans, då kommer vi kanske inte prata så mycket om roliga grejer på den här resan, har vi glömt dem. Men då är det för att det som hänt i barndomen har du hunnit upprepa så många gånger, så du kommer ihåg det kanske.
Jo, så är det. Det här jag brukar berätta om när du när vi satt i bilen en gång och du ville, vi åkte förbi den skånska orten Klasaröd och du tyckte det var så fint namn, så då ville du byta namn till Klasaröd. Och så frågade du då våra föräldrar, är det får jag byta namn till Klasaröd? De sa, ja visst. Så jag tänkte, du har glömt det ganska snart liksom. Så och så tänkte, vad kan man göra det? Kan man bara byta namn? Så, ja, det kan man om man vill. Så. Och, men då började du få idéer. Få inga idéer nu, som vissa säger till sina barn. Det är rätt roligt. Men då så tänkte du kanske inte ska nöja dig med just Klasaröd, utan vad vill du helst heta av allt i hela världen? Och då kom du fram till Kokos.
Ja, det finns ju många fina namn.
Ja, Kokos är ju fint. Men då var det så här att jag sa, får jag byta namn till Kokos? Ja, visst. Sa våra föräldrar. Och sen kom vi hem och så svarade du i telefonen och ringde Kokos. Det hade de inga problem med. Men sen så skulle vi ha barnvakt den kvällen. När de skulle iväg och göra någonting med våra föräldrar. Och då frågade du så här, ja, men ska vi säga till barnvakt nu att jag heter Kokos? Och då var de med så här, barn fäger ur lite. Nej, det.
Men då följde du tillbaka på dem på något sätt liksom. Varför har ni döpt ett barn till Kokos?
Vad har vi mer för grejer?
Men vi har mycket, jag tänker, det som jag i alla fall kan referera till är ju så här citat från Ebba och Didrik och vissa filmer och sådär. Men det tänker jag, det är nog rätt vanligt i familjer att man har sett vissa filmer tillsammans.
Ja.
Och drar citat från dem.
Absolut.
Eller kanske humorprogram och sådär.
Ja. Ebba och Didrik brukar vi citera, Picassos äventyr, mycket från en himla många program med Galenskaparna After Shave.
Filmen Top Secret känns som en ständigt återkommande.
Men det var också idag så tror jag refererar till någon, bara drog ett citat som var från när Dan och jag kanske var 7-8 år, och du kände igen det ändå när du så kollade på en meny och sen sa jag på finlandssvenska, jag vet inte. Och det var ju bara en grej som hade hänt en gång.
Vaktmästaren på Järups skola.
Ja.
Jag glömde vad han hette nu.
Hette han inte Ole eller något?
Jo, Ole hette han nu.
Ole. Men Ole låter inte så finskt. Fast är det kanske?
Ja, kan jag är inte helt säker på att det var finlandssvenskan pratade. Eller det kanske var någon dialekt långt norrifrån. Men Men citatet kom från någon gång när vi hade alla i Järup la pinnar på en och samma hög sitt trädgårdsskräp inför Valborg. Sista april så skulle man liksom tända en stor brasa, och något år så bara tyckte han väl att den där högen så himla skräp ut, så typ den 25 april eller någonting så hade elden här upp där. Tyckte det var i vägen. Och då var det väl någon som frågade honom.
Någon av dina kompisar, för ja. Jag var inte med då. Du berättade då att någon av dina kompisar hade sagt så här: vad gör du för någonting? Jag eldar upp skräpet. Så. Men vad ska vi då ha elda med första maj? Jag vet inte. Och sen så hörde du när jag berättade vidare den historien för mina kompisar. Och hade komprimerat och hotat upp det lite. Och så sa han så här: Ola hade stått och eldat den här. Alla de pinnarna vi hade samlat ihop på fotbollsplanen. Han stod där och eldade dem. Och så kom Dan och hans och frågade: vad gör du? Och då sa han: jag vet inte. Och då kom du in: nej, så var det inte alls.
Men det är ju det som är jäkligt kul med att man träffar sina syskon ibland. Att man har ju egentligen, man har väldigt mycket så här passivt minne som ligger någonstans i bakhuvudet. Och jag kommer inte ihåg allting som ligger där i bakhuvudet. Men du kommer ihåg andra grejer än jag. Så tillsammans har man ju mycket större kollektivt minne. Så det känns som den här upprepningseffekten, att man påminner varandra om mycket grejer som man glömt bort. Men det känns som jag har nog glömt bort. Alltså du kommer ihåg mer än 7-8 gånger mer än jag, totalt sett. Det är bara så jäkla bra minne.
Ja, fast jag har bra minne vad det gäller humor och citat och sånt där. Alltså när det gäller sifferminne till exempel, så är det uselt. Ni har ju en annan, en mer matematisk och logisk hjärna än vad jag har. Har jag tänkt på. Alltså jag kunde sitta runt köksbordet som liten och så var det så här. Att pappa eller någon drog så här: ja, men den här är, om 2,5 hörna värper 2,5 ägg på 2,5 dagar. Hur många ägg värper då? 1,5 hörna på 1,5 dag. Och alla ni bara: är det lätt? Och jag satt bara: va?
Men en sån grej som jag alltid minns var att du var ju extremt smart för din ålder. Det är du fortfarande,
Rebecka.
Men,
min
ja, men
det är inte många 35 år.
Men att du var så löjligt smart för din ålder. Så du var lite sen och lärde klockan, Simon.
Ja.
Och att mamma satt vid köksbordet i Järup och tränade dig på att du skulle lära dig klockan. Du kanske var 8. Hon höll på att visa dig olika visar. Den visade då där. Så långa visan står på 12 och korta visan står på 6 varje klockan då liksom. Och du tänkte efter lite. Och efter några, ja, kanske 10 minuters träning så började du fatta galoppen, och Becka som var 3 år. så mamma fick stoppa dig och säga rätt svar. Och det var så jäkla sur. Det
här är ett bortträngt minne.
Ja, det finns några sådana.
Mamma brukar
inte upprepa
det.
Så, vänta,
säg ingenting, Rebecka.
Det är nog för... Jag kan ju ta det nu, men jag fattar att det var känsligt. Är du smartare än 3 år? Nej. Jag kommer också för vad pappa är professor i kognitionsvetenskap, och han liksom gjorde mycket sådana här exempel med apor. Så var det då ett alltså om apors beteende och sådär, så var det ett test där man hade olika lådor i ett rum, och så hängde det bananer högt upp i taket. Så var det väl att schimpanser fattade att man skulle stapla lådorna på varandra för att hämta aporna. Mm. Eller för att hämta bananerna. Men att kanske en 3-åring inte fattade, eller det var någon sån jämförelse. Mm. Och då så sa jag, jag var rätt liten och sa: jag förstår inte. Och så sa mamma så här: då är du dummare än apan. Hon skojade då.
Jag satte för djupet. Ja. Just det experimentet fanns med i någon Tage Danielsson bok som var väldigt
roligt. Men var det rätt som jag berättade att...
Men det var några apor som förstod att man skulle stapla lådorna på varandra för att komma åt bananerna. Men i Tage Danielsson boken så är några experimentella psykologer som blir lurade av apan. Tror jag, och apan överlistar dem och smiter eller någonting. Mm. Det var någon annan slutkläm. Men jag tyckte det var väldigt fyndigt.
Jag tänkte på ett skämt som jag brukar upprepa, som jag tror jag hörde hemma hos min kompis Kalle Kylberg. Hans pappa Björn Kylberg hade massa humorskivor. De var väldigt humorintresserade också, den familjen. De tog med oss på så här spex och sånt där.
De köpte fingerspex-kassetten.
Ja, just
vi
det.
Vi fick låna den då.
Som vi har pratat om med Johan Wester. Och, och ja. Vår pappa också berättade att så här, Björn Kylberg, att han tyckte att jag var så himla rolig när jag tramsade mig. Att de inte förstod vad som var så jävla kul med det.
Ja,
men, men att han så här, tänkte så här, ja men ja, det kanske han är liksom så här, när jag gick runt och härmade Musse Pigg eller vad. Men det var någon skiva jag lyssnade på hemma hos då, familjen Kylbergs. Det var skämtet. Det var en massa min pappa är one-liners. Och en var, min pappa är svärdslukare och jag tar mig också ett järn ibland. Så om det är någon lyssnare som känner igen var det kommer ifrån så får ni kontakta mig på sociala medier. Men, det jag, men när man var liten var det rätt mycket så att man skrattade åt de skämten man förstod.
Det är en humorteori.
Ja.
Det är en universella
det
teori
klart,
för humor.
Eller?
Ja, men nu är det ju så att man kan fatta ett skämt men inte tycker det är roligt.
Ja.
Men
först sen skrattar man när alla andra skrattar.
Ja.
Det var första steget i humor,
ja, men humorsteget.
Ja.
Och sen skrattar man när man förstår skämtet.
Ja.
Nästa steg. Och sen är det när man får personlig smak som man skrattar när man förstår ett skämt och tycker att det är roligt.
Sen skrattar man inte alls.
Skrattar man lagom.
Nej, men så var det ju rätt mycket. Jag kommer ihåg man kollade på Mupparna när man var liten. The Muppet Show. Nu kommer man ha en siren här. Nej, men Mupparna, då var de här gamla gubbarna som hade rätt. Där var det, alltså man kunde ju tycka Mupparna var roligt när det flög förbi en mupp i bakgrunden liksom, med sån visuell humor. Men de här gubbarna, jag kunde inte läsa liksom, jag kunde inte engelska, så när de gubbarna, de gamla gubbarna bara sitter och pratar, så då fick skratta mig när alla andra i tv-soffan skrattade.
Vi har kollat på en del lite nyare Mupparna. Och då sitter de gubbarna numera vid en dator och kommenterar.
Aha.
så de är liksom internet-troll. Och då säger de saker som: if you can't say anything nice, don't say anything at all. Så det var ganska, de var verkligen uppdaterat av, men de är fortfarande lika roliga faktiskt.
Jag såg på millennieskiftet så då satt de framför tvn på ålderdomshemmet.
Ja, ah, okej.
Okay. Och då var det så, there's something wrong with this television. It's on!
Okej, okay, då kanske inte fortfarande är så
roligt. Frågan är om Mupparna. Alltså det är vissa grejer som man tänker så här, var det roligt på den tiden eller har det någonsin varit roligt? Alltså vissa grejer som alltså till exempel när du Dan i vuxen ålder återupptäckte Loranga och Massarin, då tyckte man det var ju fortfarande roligt, det höll fortfarande måttet.
Det var ju nästan bättre då.
Men sen så vissa andra grejer tycker jag så att det här var inte speciellt kul när man såg det i vuxen ålder.
Det är svårt att veta om det är för att man har blivit vuxen eller för att liksom humorsmaken har ändrats i liksom generellt. Eller att det man tyckte var roligt på 80-talet det tycker man inte så roligt nu.
Ja, att humor är en färskvara.
Eller var det för att vi var barn då?
Det åldras oftast väldigt dåligt. Men jag lyssnade på Mupparna igen i vuxen ålder och tyckte det var rätt fyndiga grejer som jag inte alls fattade när jag var liten. Det var någon Pigs in Space var rätt kul. Då drev ju helt med rymdgenren och sånt. Och så var det någon gång de hade fastnat i någon sorts svart hål och kommit vilse i tiden och sånt kul. Och, liksom, och den här, de har en sån berättarröst som säger saker och ting i slutet. Och så säger han, och i slutet på den avsnittet säger han: Tune in last week and miss next week's episode. Så det verkligen, även den har blivit helt tidsförvirrad. Liksom. Sånt tycker jag är väldigt kul.
Jag tyckte det är roligt skämt i Idiocracy. Den utspelar sig i framtiden. Och jag vet inte hur många Rocky-filmer det finns nu. Låt oss säga att det finns
fyra, gissar jag.
Ja. Och så var det så här, alltså, men den här kom ju då för ett tag sedan, så var det, de sa så här, så liksom var den TV-presentatör i framtiden. And next up is Rocky 6000. Det var sån konstpaus också.
Men en sak som jag tänker på är det här med att man kan tillgodogöra sig många olika länders humor. Alltså vi har ju svenska humorn till, förstår man ju liksom allt. Och väldigt mycket av den engelskspråkiga humorn kan vi tillgodogöra oss.
Mm.
Och sen har vi även liksom referenserna för att förstå judisk humor. Men jag har ju också lärt mig uppskatta väldigt mycket dansk humor nu.
Mm.
Alltså, vi har ju lite dansk påbrå sedan gammalt. Men
mormor är dansk.
Men
hon flydde från kriget.
I, vilket krig?
Det sa hon aldrig. Det är en himla med programreferens. Vad är det för början? Det är från, skett från Spanaren, va?
Ja.
Någon sätter sig i en taxi och så pratar de om sin kompis från Egypten. Han flydde från kriget. Vilket krig? Det sa han aldrig.
Nej, men i alla fall så det, det, man gör sådana fynd. En dansk komiker som jag tycker är väldigt rolig, han som heter Annen Madsen, som gör...
Anne?
Alltså han heter väl Anders, men han kallas hans smöknamn, eller Annen kanske. Men någonting han, är, han gör... De har mycket julkalender för vuxna i Danmark, som är rätt grov humor. Och en som är väldigt kul heter Jul på Västerbro. Och när jag såg den första gången så bodde vi på Västerbro, nära massage. Ställen som hette, som hade annonserade Exciting Comfort och sånt. Men det var verkligen mycket, det var väldigt mycket som drev med Västerbrobefolkningen. Gamla alkoholiserade sjömän och hans, hans son som var på halvkriminell. Och så, och deras social vad heter det, assistent som skulle komma och få dem lite på rätt köl, som alltid ville spela gitarr och klädd i yllekoffer och sånt. Och så ville han gärna att de skulle sjunga någon liten sång sådär, men han, sonen i familjen kunde ingen sång. Och sen kan du ingen sång? Jo, jag kan den här, världens längsta rap.
Vilket är Eskust
Hustlers. Så det fanns liksom mycket sån, liksom referenser till gammal dansk, tidig dansk gangster hiphop och
gangster, ja, men, och gangster,
ja, okej, men det är i alla fall väldigt, väldigt mycket, många bra skämt. Han gjorde alla rollerna själv i den tv-serien också.
Jag kommer så världens längsta rap på dans på Danmark 2 när jag var små och tyckte det här, dels det är inte världens längsta, alltså, Rapper's Delight men och liksom portalverken var längre.
Eller... De har så bra namn också. Vit choklad.
Vit choklad, den, ja, det var någon dans, vita danska rappare.
Ja, men i alla fall det är bara så ibland tänker man liksom om man kunde fler språk så hade man kunnat tillgodogöra sig mycket mer humor.
Ja.
Men det var ändå rätt stor tillgänglighet när man tillhör liksom en 2, 3, 4 olika kulturer och inblick i dem.
Ja. Dansk humor, jag är inte så insatt i det, men jag har sett mycket på clown, eller klovn, eller hur talas det på danska? Hur säger man?
Ja, det vet jag inte, det är ett svårt språk.
Clown. Men det är liksom Simma Lundklare, Kirby Enthusiast, som Larry David inspirerade tv-serien med 2 komiker. Men det är också så att i Danmark så är det lite mer loosey-goosey med det här identitetspolitik och ja, men det De kan skämta extremt grovt och extremt... alltså i Sverige hade nog folk gått i taket. Men liksom där var... När clownfilmen kom så var det den mest sedda på dansk bio. Det programmet, de liksom folkkära. Men jag tänkte på det, om det här hade visats på liksom svensk tv så hade det nog blivit rätt ramaskri. Det var en premiss i ett, så här, i ett clownavsnitt av tv-serien. Att de är då några komiker. Och så hade de en... så hade de liksom slutit en pakt så med 3 komiker så här, om vi lyckas så ska vi liksom hjälpa varandra och hålla varandra om ryggen. Och sen så är det de 2 har blivit framgångsrika, de 2 det handlar om. Och sen så är det då att deras kompis från förr hör av sig så här, nu behöver jag hjälp. Jag har hamnat i lite så här, vår stödhjälp har anklagat mig för våldtäkt och jag är oskyldig. Och de sa, ja, det är klart vi ställer upp och så liksom, och hjälper dig och så. Och sen så är de ute och festar i någon de åker ut liksom och ska liksom så han ska komma bort lite från all uppståndelse och sådär. Så är de ute i någon stuga och festar med några svenska tjejer. Och sen så hör de att en av de svenska tjejerna får skrika liksom, våldtäkt, våldtäkt. Så de är så, han kanske är våldtäktsman i alla fall. Det är så extremt grovt att det är så här liksom. Den populäraste humorn i Danmark är ändå den typen av rätt råa grejer. De var liksom som tar heroin och liksom, de bestämmer sig för att testa heroin och sen tar deras kompis det och däckar sen sådär, nej de fegar och de vill inte ta den.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort,
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Klockan är 1:30 nu.
Men klockan 1:30?
Ja.
Men vi behöver inte dra från 2.
Nej, men vi ska väl äta något eller? Eller ska vi skita i det?
Äta något asiatiskt.
Hinner vi äta något på en halvtimme?
Nej, jag vet inte.
Vi kanske får ta på något på flygplatsen.
Något
eller?
Asiatiskt på flygplatsen.
Ja. Ja, vi snackade om att äta halloumi innan den skulle ta slut. Du, Rebecka, hade läst en artikel om att halloumi var på väg att ta slut.
Att sommaren... Men den håller rätt länge, så man kan också bunkra.
Ja.
Jag tror den håller typ ett år. Den är så salt. Men jag tänkte på den här ståuppklubben som du var på.
Ja, just den här i Tyskland. Eller?
Ja, men kring vad som är okej att skämta om och sånt. Det var så uppenbart. Det var så stereotypa... De som vi såg där var så stereotypa, liksom, representerade sina länder så mycket. Så det var en irländare, eller? Han skämtade verkligen bara om att supa. Mm. Det var rätt lågt. Det var typ, ha en kompis som är jävligt bra på att supa, så skrattade publiken. Liksom. Det var typ den typen av historia. Mm. Och sen var det Israel som bara skämtade om förintelsen.
Ja, han var rätt så, rolig.
Han var väldigt rolig.
Han hade vissa skämtpremisser som jag var avundsjuk på att jag inte hade kommit på. Det handlade om hjälprecensionen av Auschwitz. Och att det där är så här, 4,5. Liksom, är det bra eller så ska man, så var det någon som hade klagat, jag blev inte så ledsen som jag hade trott att jag skulle bli, att det var någon som var, de sa, ja, vi ska försöka till nästa gång göra det värre det här. Han jag lyckade där, det skämtet ganska länge.
Annars var det en väldigt rolig klubb. Han som gick på innan det var en väldigt kort kille från Australien.
Ja, alltså, och han hade väl någon slags jag vet inte vad man kallar, alltså han var inte dvärg eller kortväxt, utan han var ju liksom,
han var ju kortare än en dvärg.
Han var bara en krympt människa liksom.
Men väldigt liten. Och sen har du några vitsar om hur kort du är som kanske funkar lite i Sverige, men i Tyskland är du typ medellängd kanske.
Och jag tyckte själv det var kul att säga så här, vi har 2 korta killar i rad. Men det är ingen som skrattat.
Ingen som skrattat.
De tänkte. Men han var nog liksom 1,10 liksom.
När vi kom ner i källarlokalen där så blev jag så jäkla rädd. För det var en jävligt cool lokal, för det var ganska mycket så här roliga skulpturer eller saker de hade byggt upp i någon sorts 80-tals sci-fi Ziggy Stardust-estetik liksom. Mm. Och sen så kom man ner i källaren till storupprummen. Och då var det liksom också en sån liten figur där. Som jag trodde det var en skulptur eller någonting. Sen började röra sig. Så jag var så riktigt till. Men det var fantastiskt. Han stod och snackade med någon kvinna som var någon sån riktig Frida Kahlo lookalike också. Det kändes verkligen.
Det
kändes verkligen som att klivit in i en David Lynch film eller.
Ja, det var inredningen var också väldigt vad hette den bara nu?
Och det var så uppenbart David Lynch så nu jag skulle kommentera för varandra så försökte vi säga det utan att säga för sörs namn.
Vad heter den?
Men lynchstämning sa ni fast det tänker vi på någonting annat. Men vi kan rekommendera den baren i alla fall. Alltså klubben hette We Are Not Gemused.
Ja, gemyst, ja.
Gemyst, som betyder grönsaker, va?
Ja. Det var till och med en egen sång, det var skitbra.
Men baren, den hette någonting Sameheads Berlin,
tror jag. Ja, just det. Ja, vi gick först förbi den och då tittade jag längtansfullt in. Tyckte det såg ut som en så himla cool Berlinbar. Och sen visade jag att det var där vi skulle vara, så det var schysst.
Jag drog ett förintelseskämt på Instagram stories när vi var på datorspelsmuseet som var väldigt kul också. Och då så hade de en liten arkadhall där jag spelade Pac-Man som jag fick high score för. Så la jag high score på Pac-Man i Berlin. Tyskland judarna 1-1.
Men du är verkligen envis. Du hängde sjukt länge med det Pac-Man-spelet.
Ja. Men det Pac-Man är något av det roligaste jag vet. Men jag spelar inte det så jätteofta om jag inte liksom hamnar i en arkadhall eller något sånt.
Men provade du det med den jättestora joysticken?
Ja, det gjorde jag. Men det var inte riktigt. Svårt. Det var svårare.
Det var rätt fult också.
Men en joystick i en mänsklig storlek som man fick stå och putta på.
Men sen var det...
Om man är 1,69.
Den heter Puckman. Hur spelar
det? Ja, Pac-Man.
Pac-Man, ja.
Men det har jag hört att det var från början var det tänkt att Pac-Man skulle äta Pac-Man. För att han var en puck. Men att det var för likt Fuckman. Och att de tänkte att folk skulle skapa bort liksom, rita om bokstäverna på spelen. Liksom.
Har man gjort det idag så hade det blivit Fuckman. Det kan man säga. Men
jag spelade jag flög från Japan en flygresa från Japan till Sverige är kanske 12 timmar eller någonting. Jag flög med mitt ex Maria och hon uppskattade att jag hade spelat In-Flight Pac-Man som de hade där liksom, den displayen. Hon sa att du spelade det i ungefär 8 timmar av resan.
Hon uppskattade som att hon bedömde att hon hade gjort det. Eller hon tittade på en...
Ja, hon uppskattade inte det. Eller det tror jag inte.
Men det var ganska kul. I den lilla arkadhallen fanns det alla möjliga klassiker. Och när man tittar på dem så var de så jävla fula. Många av dem, liksom Frogger-spelet. Det var helt liksom luddigt i kanterna på pixlarna. Helt oskarpa och sånt. Och Pac-Man var helt jävla knivskarpt. Fortfarande skitsnyggt. Helt jättetydlig, snygg grafik. Bra musik. Det var helt outstanding. Det fanns ju ingenting i den kvaliteten.
Frogger, det spelade vi på Commodore 64 när vi var små också. Men jag tänkte på det. Det finns ett väldigt roligt Seinfeld-avsnitt där George, han tar rekordet i vuxen ålder på Frogger på ett café. Och sen så ska de då sälja det spelet eller någonting. Och han köper det men vill ha kvar sitt rekord. Men om man drar sladden så går det inte, men då lyckas han liksom fixa någon stor så här elaggregat eller någonting som man ska koppla till det och sen så ska han liksom släpa det över gatan. Men då blir gatan som ett Frogger-spel att han har svårt att...
Men hur gör han? Han måste ändå slå den för att koppla ett elaggregat.
Ja, det var nu bara ett stort batteri måste det vara.
Det kanske, jag vet inte. Det är nog inte baserat på en sanden. Men han sa Frogger, det här spelet, att få den grodan över gatan. Mina tonår så var det viktigaste i hela mitt liv. Och så säger Jerry, och du har gått vidare till vad för någonting? Seinfeld är också någonting vi på senare tider citerat, kanske mest jag och Dan då, citerat väldigt mycket.
Det roliga var att det citatet som vi drog tidigare på resan, det som handlar om tandläkaren som konverterar till judendomen bara för att kunna dra judeskämt.
Ja, men det får nog dra för lyssnarna.
Aha, okej. Okay. Han, Jerry går till en tandläkare som av någon anledning vill kunna dra de skämten. Jag kommer inte ihåg historien. I alla fall så
han
var
det komiker.
Han konverterade till judendomen så kunde han börja dra massa judiska skämt. Och då när Jerry berättar för någon kompis senare hur mycket han retar sig för detta, för sin irriterade tandläkare, så frågar kompisen, so does that offend you as a Jew? Och Jerry säger, no, it offends me as a comedian. Och just det citatet finns naturligtvis med i den här boken också.
I Jewish joke-boken.
Ja, så det är, på något sätt så känns det som hon som skrivit den har hakat upp på precis,
ja, det
precis samma
exakt
som vi
samma
gillar.
Många skämt som...
Men det är väldigt, väldigt roligt sammanträffande.
Och du som... Det var nog du som fick mig börja kolla på Seinfeld. Jag tyckte inte heller det var speciellt kul första gången jag såg det.
Ja, det roliga var att det hade gått för mig förbi så många gånger. Folk, när jag pluggade i Australien, älskade det. Jag satt och såg det hela tiden. Jag avskydde att de bara satt sig på tv. Liksom. Man reser över hela jorden för att uppleva något nytt. Och sätter sig var och tittar på amerikanska tv-serier. Jag var så negativ till det. Mm. Och sen plötsligt började jag älska det. Någon gång när jag såg det. Det var ett sånt avsnitt som var så där riktigt klockrent, snyggt sammanknutet. Jag kommer inte ihåg vilket av dem det var. Det var nog det när de skulle dra ut sladden ifrån kuvösen.
Respiratorn. Vilket dra ut sladden framförallt.
Ja, men det påminner också om en sak vi snackat mycket om. Som är ögonblicket då man slog över från att avsky till att gilla koriander.
Ja, just det.
Det har varit ett stående inslag på den här resan också. Ja.
Men för jag tänkte på det, just det, att knyta ihop avsnitten, liksom, de olika handlingstrådarna knyta ihop. Det är så här Larry David och Larry Charles. Som gjorde det väldigt mycket. Och jag nämnde Larry David som min, när vi pratade om vilken som var vår största idol av någon anledning, så nämnde jag Larry David och Joe Matt. Och Dan kom på efter ett tag att det var Barbro Lindgren.
Så jag fick tänka i två dagar innan jag kom på det också.
Lurang och Massarin, vi har nämnt dem underhags. Men jag glömt vad du hade för idol.
Ja, alltså jag skulle inte säga min största nuvarande idol, men den person som jag har haft närmaste idoldyrkan, eller kultdyrkan kommer jag fram till. Filosofen Wittgenstein. Men det var inte honom som person, för han verkar vara väldigt obehaglig som person. Men det var hans filosofi som jag var väldigt inne på.
Han var din största idol i treårsåldern, och nu har du gått vidare. Nu har du gått vidare till vad då?
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Rebecka Gärdenfors.
Jag heter Dan Gärdenfors.
Fullbordat samtal.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.